Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms, and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, AFRI. AFRI is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Hej och varmt, varmt välkommen Nasser till Urbanistica podcast.
Tack så mycket Mustafa.
Hur är det med dig?
Det är bra. Är det bra med dig?
Det är bra med mig, kul att du är här.
Verkligen, tack så mycket.
Superintressant ämne.
Ja.
Du gjorde din praktik här hos oss.
Precis.
På AFRI.
Stämmer.
Och sen du berättade att du var sinnesatt.
Ja.
Tre år?
Ungefär
tre år.
Tre år i olika skalor.
Exakt.
Det kommer vi gå in på lite senare.
Och det är så häftigt. Och nu, för att nu börjar du se igen.
Precis. Jag började se för några år sedan.
Ja. Ja.
Ungefär, kan säga, 3-4 år sedan.
Wow.
Utan att behöva tänka på att tänka på vård eller tänka på att besöka sjukhus och så vidare.
Ja.
Men det finns ju fortfarande svårigheter. Vi kommer också gå in på senare.
Precis, och det är det som kommer som vi kommer prata om, själva ämnet. Hur upplever du staden när du är sinnesatt? Vi kommer prata om trafik inomhus, utomhus, vägen till skolan, lekplatser, park och allt, livet.
Precis, det hela.
Så vi börjar med dig. Hur vill du presentera dig till våra lyssnare? Och så?
Absolut. Nasser Hasso heter jag. Och studerar samhällsplanering vid Karlstads universitet. Har tidigare studerat lite företagsekonomi, lite projektledning. Också under den perioden jag testade på universitetet. Väldigt kul. Jag har även jobbat mycket innan. Tog en paus från att studera just på grund av sjukdomen och så. Jobbat inom olika chefsroller på IKEA. Jobbat även som biträdande projektledare på universitetet till och från. Jobbat inom bank. Så det har gjorts mycket, tycker jag. Lärt mig väldigt mycket. Bor i Karlstad, eller är från Karlstad. Har 4 syskon, som alla är äldre än mig, så jag är yngst i familjen. Och såklart föräldrarna då. Så att alla är i Karlstad, förutom storebrorsan som bor i Uppsala.
Jag tycker det var så ambitiöst av dig när du skrev till mig på LinkedIn att du vill göra praktik hos oss. Ofta de som skriver till mig går på KTH eller Stockholms universitet, de bor i Stockholm och de skriver till mig att de vill göra sin praktik på AFRI. Jag välkomnar dem, men sen när du skrev, jag tycker det var superintressant att du bodde i Karlstad, plugga på Karlstad universitet och du vill göra din praktik på AFRI.
Just det.
Så det var så det började.
Ja, det var också en häftig liksom situation, eller vad man ska säga. Jag tänkte först liksom att jag skulle göra en utomlandstermin. Syftet var, eller avsikten var att vara i Barcelona. Men sen, jag hade ju följt dig på LinkedIn länge och tänkte, men wow, Mustafa gör väldigt mycket, han är liksom inne i ämnet där jag vill liksom gå in i, liksom jobbar mycket med barnfrågor och kopplat till stadsplanering och så vidare. Så jag tänkte, men varför inte testa och skriva och ta kontakt med Mustafa? Och det gick ju jättebra. Och idag sitter jag här med dig.
Välkommen. Så Nasser, berätta om... För jag är också nyfiken, det är så mycket nu. Jag är nyfiken på också att höra mer om hur du upplever Stockholm. Du vet, flytta från Karlstad till Stockholm för att göra praktik. Kanske medskick till studenterna, men den kommer vi prata om senare. Absolut. Låt oss fokusera på ämnet. Hur började det? Var det en sjukdom eller hur blev du sinnesatt?
Ja, den är väldigt, jag ska försöka korta ner lite för det är så mycket. Men egentligen så, jag visste inte om det. Jag var 14 år.
Yeah.
var väldigt fokuserad på att spela fotboll, och det var liksom det som var min goal. Det var liksom framtidsplanen att både lyckas med skolan men även att bli proffs förhoppningsvis. Så jag var på en fotbollsgrupp. Om jag inte minns fel så var det någon SM-slutspel, någonting liknande. Och då vaknade jag upp en dag bara och inte kunde liksom öppna mina ögon, för jag hade så mycket var på ögonen.
Okej.
Okay. Det uppmärksammade mina tränare. Så de fick hjälpa mig att liksom tvätta av ögonen, och sen fick jag ju åka hem till familjen.
Okay.
Och samma dag fick jag även åka in till sjukhuset för att liksom undersöka vad som hände, för jag fick jättemycket ont också.
Aha.
Och det blev väldigt irriterat, ögonen.
Men kunde du se?
Jag kunde se. Mm. Det var inte liksom fel på synen då, men det var mer liksom att det var irriterat, det gjorde ont och jag var väldigt obekväm med vad är det som hände med mig.
Okay.
Jag trodde jag hade fått någon allergichock eller allergi.
Yeah.
Ja, vi var i en sån miljö, vi var mycket ute och spelade matcher. Sen samma dag egentligen så fick jag beskedet från läkaren.
Mm.
Jag tror det var en överläkare, ögonläkare, som bekräftade att hon sa till mig, du har någonting, det är någon sjukdom.
Yeah.
Men hon sa inte riktigt allting, så då fick jag åka till Örebro istället. Universitetssjukhus Örebro.
Mm.
Och träffa specialisterna där. Jätteduktiga. Jätteduktiga läkare. Och där berättade min läkare, hon är professor, att du har fått den här sjukdomen.
Mm.
Och den heter ju keratokonus.
Vad sa du?
Keratokonus.
Keratokonus.
Det är grekiska, tror jag. Nu är inte jag medicinperson, men ja, det är någonting som har med det att göra.
Ja.
Så det drabbar egentligen hornhinnorna som ligger i ögonen. Alltså det som ligger längst fram, linserna.
Okej.
Okay. Så då får man sjukdomen, och det är att hinnan bildas på nytt igen. Alltså den formar som en kon. Så den sticker ut.
Okay.
Den blir spetsig. Och då blir det väldigt svårt att få in ljuset liksom in i ögat. Och hinnan ändrar form hela tiden.
Okay.
Under sjukdomens gång. Så det går inte liksom att ha exempelvis linser som är fasta, för då passar de inte efter kanske
just
några dagar.
Okay.
Och även att man får ärrbildningar på hinnan, som egentligen gör att man inte ser. Okay. Eller ser i olika grader.
Mm.
Det var så jag fick.
Och hur reagerade du när de berättade att okej, du kom?
Ja, jag var jättechockad. Men samtidigt så var jag väldigt positiv också. För att jag visste inte riktigt vad jag skulle göra.
Mm.
Alltså det kändes som att allt fallerade för mig. Mina drömmar, mina framtidsplaner. Så jag pausade mina tankar helt enkelt. Och ville bara lyssna in på vad är det som sker. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra imorgon? Jag har ingen aning.
Mm.
När kommer jag inte se? För att det började stegvis.
Okej, okay, så du kunde se i början och sen stegvis blev det...
Och i mitt fall så gick det extremt snabbt. Det har ju också läkarna fortfarande frågasätter, att hur kunde det gå så snabbt för dig?
Mm.
Att gå från att se till att se jättedåligt.
Och hur var det? Var det mer att du började se, alltså blir det mörkare och mörkare eller mindre färger, eller hur var graderna?
Det är ju mycket som har med suddigheten att göra. Så som jag såg när det var ljust och mörkt, egentligen jag kunde förstå att det är ljust och mörkt, men det var extremt, det var bara suddigt. Så jag kunde inte liksom se objekt eller former eller
Var det människor. Typ vitt? Eller
nästan till vitt. Alltså nästan till suddigheten blev så pass grov att det blev nästan vitt.
Wow.
Och det fick jag ju leva med och lära mig sen, som vi kommer gå in på också.
Ja, så då, och efter sjukhuset du åkte till hem?
Då åkte jag hem och då fick jag liksom hela historien förklarat för mig, vad som kommer hända med mig och hur jag ska göra. Så jag fick
vad till var med planen?
Planen var att först att jag inte skulle se. Alltså de förklarade för mig att du kommer stegvis märka att du börjar se sämre och sämre.
Okay.
Och att det kunde gå snabbt. Och sen märkte jag det också. Jag slutade inte spela fotboll först. Mm. Utan jag gick till mina fotbollsträningar.
Mm.
Jag gick en sån akademi, fotbollsakademi. Och då började jag märka lite grann att okej, nu börjar det komma nu. Nu börjar det bli suddigt. Nu ser inte jag bollen långt ifrån exempelvis. Nu kan inte jag reagera på avstånd. Jag kan inte spela ordentligt.
Mm.
Men konstigt nog så märkte inte mina nära och kära. Alltså förutom familjen då.
Yeah.
De som var runt omkring mig. För i hela storyn så är det att jag inte ville berätta för någon. Jag vill inte att någon skulle veta.
Men varför inte? Of course, du var 14 och så...
Ja, den största orsaken är nog det, tror jag. Nu när jag reflekterar tillbaka, att varför ville inte jag att folk skulle veta? Det var för att mer att... Jag tror inte att jag ville sticka ut. Det är nog det som var min främsta avsikt att jag vill vara som alla andra, vilket är ändå ganska normalt i den åldern att man har de tankesätten liksom. Och det respekterade min familj också, att jag sa till dem, jag vill inte att någon ska veta, helst inte släkten, och jag vill inte få frågor, och det var för att jag mådde inte bra egentligen, men det visste inte jag om. Att, jag visste inte hur jag skulle egentligen hantera det hela. Och jag väntade bara på att få börja se igen. Som,
normalt.
Och det var aldrig liksom tidsatt, utan det kunde ta 10 år, kanske till och med 20 år, och kanske inte ens se bra igen.
Så planen var så här att du, gradvis du kommer tappas.
Precis.
Synen.
Och jag gjorde det. Det tog ungefär några månader bara. På 3 månader från att jag fick besked till att jag var helt liksom, jag kunde inte se, klara mig själv. Och då slutade jag spela fotboll. Jag såg mig själv helt enkelt i ett tomrum utan någonting nära mig. Alltså synligt, jag kunde inte se någonting. Jag tappade alla engagemang, ambitioner. Jag vet inte vad jag skulle bli. Jag tänkte, kommer jag kunna bli någonting? Om jag liksom kommer fortsätta vara så här. I några veckor, och då över sommaren så skulle jag ju börja gymnasiet. Och då bestämde jag mig själv för att nej, jag ska ta tag i det här. Jag ska inte ge upp. Jag ska börja skolan. Jag ska fortsätta mina studier oavsett vad. För mina läkare sa till mig att det är bäst att du inte studerar, för att det kommer vara utmanande för dig. Och du kommer göra mycket. Du kommer göra många operationer, behandlingar. Det kommer vara svårt.
Okay.
Och jag förstår dem. Det var extremt svårt. Men jag gav inte upp. Jag sa till mig själv, jag måste klara gymnasiet.
Yeah.
Jag vill inte liksom vänta med det till någon gång sen.
How to say, du har gjort din praktik hos oss, och jag vet du är super, super extra ambitiös, vilket är jättebra faktiskt. Bra egenskap, att du ger aldrig upp. Hur var det hemma? Alltså att röra dig hemma, äta, duscha, byta om, inte spela dator.
Allt, ja, den fick jag ju liksom lägga åt sidan. men hemma till en början så var det väldigt svårt. För återigen, att jag inte liksom ville ta hjälp av någon egentligen, utan jag ville klara mig själv.
Yeah.
Den känslan var väldigt stark hos mig. Sen hittade jag egna rutiner tillsammans såklart med min mamma. Alltså jag har fått extremt mycket hjälp av mina föräldrar, men främst mamma. Hon har aldrig ifrågasatt varför jag gör saker och ting, alltså under den tiden, utan lyssnade bara till vad jag ville, vad jag behövde. Och då sa jag till henne, men vi sätter upp en plan, vi sätter upp en systematisk liksom, upplägg hemma. Jag vill att allt ska vara på samma plats, alltid.
Så, okej.
Alltså allt ifrån möbler ska inte flyttas om. Mitt rum ska alltid vara liksom enligt min struktur. Mina kläder ska vara vikta på ett visst sätt i färgkodning. Kläderna ska vara i kodning liksom, för att jag ska känna och bestämma min outfit exempelvis för att kunna gå till skolan. Eller bestämma vilka skor jag vill ha. Så att jag inte behöver liksom ropa på någon återigen och säga, kan du hjälpa mig med den här tröjan eller de här skorna eller så vidare.
Så du kunde känna och höra men inte se.
Precis.
Lukta också, ja.
Ja, precis. Jag kunde ju liksom se att det är ljust eller mörkt, men det var väldigt, väldigt suddigt, så att jag kunde inte se former och objekt och så vidare. Så vi satte upp den strukturen hemma, och det gick jättebra. Sen såklart att det, till en början så var det väldigt svårt. Jag blev irriterad för att jag ville att allting skulle gå så snabbt.
Ja, of course.
Som vanligt när man ser. Men jag tränade mig in i det systemet.
Så hur var det typ när du ska äta eller när du ska gå och duscha? Lite sånt.
Precis. Alltså själva duschandet, då gjorde jag samma sak i badrummet, så var det liksom alltid att schampo var på samma ställe och så. Men för att identifiera vilka medel jag ska använda så använde jag mig av sån nagellack. Som man kan göra liksom streck, sån som tjejer har på naglarna. Yeah. För det blir ju liksom en markör som man kan känna på.
Okay.
Till exempel flaskan. Då hade jag 2 streck på schampo, 1 streck på balsam.
Ah.
Och så vidare. Wow. Och då kunde jag bara känna och säga, ja, men schampo, yes. Då,
hur var själva rörelsen när du tog dig från sängen till köket eller jag vet inte?
Ja. Till en början kände jag alltså väggarna och liksom försökte. För jag visste exempelvis vår lägenhet eller mamma, pappas lägenhet. Jag hade ju sett innan, så jag visste vart saker och ting låg egentligen.
Ja, så du har planlösningen i
huvudet. Precis, den finns här. Och sen kände jag liksom mig fram till en början. Och sen behövde jag inte det längre, utan jag kände hur många steg det var för att ta mig till badrummet, hur många steg till höger, så ska jag till hallen och sen vardagsrummet. Men såklart så har det inträffat att jag har råkat gå in i saker och ting. Alltså, i en dörr eller en dörrkarm.
Har det hänt något sån accident? Alltså, något,
jag har flera. Flera. Jag har ju liksom gått in i garderobsdörren flera gånger.
Nu skrattar vi, men...
Jo. Men det var också roligt för att det gjorde att jag inte blev ledsen, utan det var mer så här att det blev en rolig funny moment av det hela. Att vi började skratta med familjen och liksom pappa kunde komma upp och liksom var lite orolig och sen...
Ja. Men du fick ingen sån assistent som personal, eller?
Nej, jag hade ingen assistent. Jag fick ha det, om jag kommer ihåg rätt. Mm. Kanske inte hemma och så, men mest i skolan. Vi kommer komma in på det sen. Yeah. Men hemma så var egentligen min mamma min assistent. Alltså yeah. Hon jobbade också, men på morgonen hon vaknade alltid innan, såg till så att allt var i ordning. Liksom var där för mig.
Yeah. Så hemma, mamman var assistent, shoutout till henne och till hela familjen.
Verkligen.
Och så du kunde planlösningen, så det var lite enklare för dig att röra dig och gå från sängen till, jag vet inte, badrummet, köket och så.
Precis.
För att nu vill vi att du tar ut oss till skolan och vägen till skolan. Men hur var det med att äta?
Äta var svårt, ska jag vara ärlig med att säga, för att jag kanske upplevs mer så här, vad kallar man det för? Jag är försiktig med mat, så jag vill inte att det ska blandas så mycket och så. Och det var jag tydlig med mamma också, att okay, du lagar det här som du brukar göra, men lägg upp allting på matbordet så jag får känna och lukta.
Med fingrar eller?
Jag kände liksom att det här är så, det här är ris exempelvis, det här är...
Grejen också, irakisk mat.
Den är ju, det är en mix, så man vet aldrig vad man får. Det var jag väldigt försiktig med, och det vet ju familjen nu också, att jag äter inte allting heller. Eller jag blandar inte allting, utan det ska vara separat. Och det är ju från den tiden att jag ville känna och lukta för att sen blanda.
Ah, för att förstå, det här är ris, det här är grytan, det här är sallad.
För att liksom bestämma vad jag vill ha för rätt eller hur jag vill äta den. Och det, återigen, mamma hjälpte mig med det. Aha. Så jag fick känna, okay, vad är varmt, vad är liksom kyligt. Mm. Och sen blanda själv. Och jag fick ju mycket hjälp med det såklart.
Yeah.
Att lägga upp mat. Mm. Men återigen, jag ville inte att någon skulle mata mig, utan det klarade jag själv, så klart det blev sörligt, det blev.
Men var det mycket, alltså, vad säger man, verbalt kommunikation, att man pratar, alltså beskriver allt, inte bara nu maten är klar, varsågod?
Nej, det finns inte, utan det var mer liksom, nu är maten klar, så kunde mamma exempelvis komma till mig och egentligen var med mig när jag gick, för att liksom se så inte jag skadar mig och så.
Ja.
Men nu är det dörr, nu är det vägg, nu så. Nu
kan som screen reader, läser.
Precis, mycket kommunikation, och det är otroligt viktigt att, hörseln blir liksom ditt vapen, eller man ska säga verktyg.
Yeah.
Min hörsel har fortsatt jättemycket, alltså den har utvecklats mycket och jag hör liksom, det missade du kanske har märkt det, att jag kan höra allting runt om mig.
Yeah.
Och det är ju från den tiden att jag la mycket fokus på att nu måste jag höra vart jag går, vart går mina steg, för att känna liksom vart dörrkarmen är eller vart väggen är. Då kunde jag ju känna med mina fötter eller ben.
Yeah. Det är intressant, för du hör alla, typ allt, även de här små ton eller detaljer, typ när vi sitter och jobbar här, när jag har pennan och du vet, klickar i pennan och du bara, hej Mustafa, du klickar i pennan.
Exakt.
Så du hör olika ljudkällor också.
Precis, det kommer i vågor. Det kan sitta någon på andra sidan kontoret och liksom håller på skriva och tar i lite grann.
Yeah.
Så att det blir lite ljud, skrapljud. Det kan jag ju höra mer än när du sitter och pratar med mig, för det tar över.
Yeah.
För jag, vad ska man säga, det vet inte jag, men jag är säkert, jag har tränat hörseln till att höra allting bra för att liksom kunna orientera mig själv.
Yes. Okej, okay, så du skolstart, du började skolan, vilket är jätte också igen ambitiöst av dig att du gick på skolan även om du inte kunde se något. Så berätta, hur var det från den stunden du stängde dörren, alltså hemma, och börja resan till skola?
Jag ska berätta lite kort innan så att det blir rätt bild. För när jag började gymnasiet så var det en helt ny skola. Det var jättestort i min gymnasium.
I Karlstad?
Precis. Då var jag tvungen att gå dit och uppleva gymnasiet innan. Så då var jag där över hela sommaren, eller större delar av sommaren också, för att träffa rektor, lärare. Jättemycket hjälp fick jag. Och sen bestämde rektorn att jag skulle få ett eget klassrum, alltså för min klass, så att vi alltid ska vara i samma klassrum. Så att inte jag behövde förflytta mig för mycket i själva skolan.
Okay.
Och jag tror fortfarande idag så tycker inte mina klasskamrater om mig på grund av det. Vi fick högsta våningen, våning 4, ingen hiss. Så varje lektion så var jag tvungen att gå upp och ner för trapporna. Alla fick bra träning, så det får jag skylla på.
Så du var i god tid innan skolstart för att, för att lära dig eller för att känna byggnaden?
Precis, och även vägen dit också. Så där började storyn, att jag bestämde mig att okej, jag ska börja gå dit. Vilket är egentligen, what are you doing?
Finns det inte en sån, vad heter den, färdtjänst?
Det finns det. Den använder inte jag. Den vill jag inte liksom. och inget fel med det, men det var mer att jag ville utmana mig själv. Jag vill liksom bevisa för mig själv. Återigen, jätte envis var jag. Att jag klarar det här. Fast att jag inte ser, så ska jag klara mig, ska man säga, normalt eller som alla, utan hinder. Så jag började liksom, min bror gick med mig de sträckorna, ibland mamma. Så det var inte så långt till skolan. Det kanske
Hur långt var det?
3-4 kilometer gångavstånd.
Typ 10 eller en kvart?
20. För mig när jag inte såg så tog det 40 minuter, kanske mer, om jag inte gick vilse. Ibland gick jag vilse så jag fick hitta tillbaka.
Okej, berätta i detalj, för att det är själva poängen av hela avsnittet. Att,
precis.
Berätta om hur du upplevde utemiljö. Så vi som lyssnar på dig, som jobbar med stadsutveckling, gestaltning och planering kan få ditt perspektiv. Kanske hjälper oss att skapa bättre utemiljö.
Absolut. Det som man förlitar sig på, det som jag förlitade mig på, var ju ljud egentligen. Att höra så mycket som möjligt och separera olika källor vart ljuden kommer ifrån. För min del var det också att jag ville lära känna liksom den fysiska miljön med min kropp. Alltså med mina fötter, räkna kanske steg till saker och ting, räkna avståndet mellan övergångsställe och trottoar, alltså änden av trottoaren. För mig i alla fall. Och räkna lyktstolpar, ljusstolpar. Det var liksom A och O för mig på vägen.
Hade du en sån pinne?
Det kunde jag ha, men den tackade jag också nej till.
Men hur går det? Du bara går framåt?
Ja, känna. Alltså det låter ju väldigt sjukt. Men
ja, exakt.
Och jag skulle inte gjort det idag. Alltså i den här åldern, jag skulle ta pinne och liksom alla hjälpmedel som finns. Färdtjänst och allting. Men då var jag så envis att nej, men jag ska klara mig själv dit. Jag ska, från punkt A till punkt B. Så det började med att räkna hur många trappsteg det är ner från lägenheten. Vad är liksom den första källan som dyker upp? Ja, men det finns ju busshållplats. Det var jättebra att vi hade busshållplats utanför lägenheten. Sen tog jag mig ut, började känna liksom, hur många steg det är utanför fram till nästa liksom, punkt. Och det är ju, för oss var det mer gång- och cykelvägen som började. Som kunde ta mig till centrum. Alltså den nästa destination var ju raksträcka, vilket var jättebra.
Okay.
Så jag fick inte liksom alltså höger, vänster, inga svängar, utan då var det bara för mig att räkna hur många övergångsställen det var till centrum, till liksom Löfbergsstila, de som bor i Karlstad vet. Och därifrån så kunde jag ju höra. Jag kunde höra
vart. Så du går bara rakt fram?
Ja. Ungefär en kilometer avstånd, 1000 meter.
Och du lyssnar in, du hör om det blir bilar eller...
Precis. Och tack och lov så var det inte mycket bilar just på den sträckan. Idag är det stor skillnad, för det är mycket bebyggd miljö nu. Lägenheter och så. Innan var det mycket industri och blandat med så verksamheter. Men när jag kom till centrum, som jag var tvungen att avvika mot gymnasiet, där blev det alla sorters ljud. Det var bussar, det var bilar, det var cyklister, det var människor. Där blev det utmaning. Så där fick jag träna väldigt mycket på att okej, när jag kommer hit så måste jag lyssna på när det börjar bli grönt, när det börjar bli rött på övergångsställe.
För vissa övergångsställen, det finns ingen sån trafikljus. Hur agerade du där?
Där fick jag lära mig att liksom mäta höjningarna, alltså känna höjningar. För när man kommer ner till övergångsstället så kan man, det sjunker lite. Så jag fick liksom förlita mig mycket på fötterna och benen, att liksom, eftersom jag ändå kände på avstånd att okej, snart kommer det ett övergångsställe, eller nästa övergångsställe. Så fick jag liksom se, och det gick inte felfritt. Alltså många gånger, jag har varit med om att jag nästan har blivit påkörd. Flera gånger. Men så envis som jag är så fortsatte jag ju.
Hade du dina ögon öppna eller stängda?
Nej, öppna.
Så låt oss säga, om jag körde bil och sen du går framför mig, jag tror att du ser, eller hur?
Absolut.
Så du hade ingen sån här
Nej, ingenting. Inga glasögon heller. Jag borde haft det nu när jag tänker efter. Okej, varför hade inte jag exempelvis mörka glasögon för att visa någonting?
Ja.
Eller pinne?
Ja, exakt.
Jag tog inte emot, jag ville inte ha det. Så, så dumt egentligen, eller hur?
Ja, exakt.
Så många gånger så fick jag bilisterna tutade ju på mig och som var ungdom, så de trodde ju mer att vad håller de på med?
Men det är också tack och lov att det, i Sverige på vissa övergångsställen det finns sådana här, de är tillgänglighet anpassade. Att, vad säger man, kantstenar de jämnas ut med samma nivå som gatan, som asfalt. Precis. På gatan. Det finns inte så i andra i många andra länder. Ja. Det blir svårt för barnvagn, person med rullstol,
verkligen
nedsatta.
Det var ju liksom A och O. Fanns det ingen höjning eller nedsänkning eller
ja.
Som du var inne på, så ibland kunde jag liksom stå still. För då, och jag har ringt min bror många gånger och bara, kan du hämta mig? Jag vet inte vart jag är.
Men du gick väldigt långsamt, ja?
Jättelångsamt.
Ja, jag kan tänka mig.
Förlitade mig mycket på känsla. Men det här var första perioden innan jag insåg att okej, det tar för mycket tid. Studierna började dra igång och jag behövde lägga otroligt mycket på studier eftersom jag förlitade mig bara på hörseln. Mm. Så jag var tvungen att lyssna på kurslitteratur, lyssna på lektioner. Mm.
Om du tar oss tillbaka, du var i centrum och vad händer sen i centrum när det blir många ljudkällor och så?
Och i centrum så till en början så var det väldigt svårt. Mm. För då hjälpte brorsan mig att okej, nu ska du få börja känna och liksom du ska få börja med att räkna dina steg. Så där fanns det också en rak sträcka förbi all det här, alltså stora torget.
Okay.
Förbi det, sen var det liksom en bro. Och sen så snabbt jag kom över bron så var det också lite raksträcka. Sen var gymnasieskolan där.
Okay.
Egentligen väldigt vänlig miljö att gå i och promenera i. Så det var inte så som exempelvis Stockholm. Jag skulle aldrig klara mig här. Jag skulle bara stå still och vänta på någon som kunde hämta mig. Men det var väl, alltså, nu är det lite mer trafik och lite mer blandat miljö. Men för, nu är det 10 år sedan, mer än 10 år sedan, så var det liksom lugnt. Det var inte så mycket.
Hur var på torget? Alltså, för att på torget brukar mycket hända. Barn springer, folk går förbi, cyklar och så.
Jättemycket. Ah. Det var väldigt, jag var alltid jättenervös.
När du är framme vid torget?
Ja, jag liksom placerade mig alltid längst fasaderna. Liksom, om det var en gång. För där är ju mycket byggnader också.
Okay.
Så jag fick ju känna att nu är jag safe. Nu är inte jag på gatan i alla fall. Så att du, jag kan bli påkörd. Men cyklisterna tyckte jag var... Så shout out till alla som cyklar, men de var inte snälla. Jag har inte bra upplevelse av cyklister.
Nej.
För de såg inte att jag inte såg.
Men det är det också. Alltså, det är också your mistake. Alltså, det är ditt fel också. Du såg ut. Du visade inget tecken på att du är synnedsatt. Men vad hände med vad gjorde cyklisterna?
Nej, alltså cyklisterna jag tyckte var mer elaka än bilisterna.
Mm.
Alltså, en bilist vill inte köra över en människa, helt enkelt. Men en cyklist fortsätter ju.
Mm.
De stannar ju aldrig, utan de liksom plingar på och sen ser de någonting verbalt och så kan det gå väldigt snabbt. Nu ser inte alla cyklister, men jag var ju med om mycket.
Yeah.
Och de förstod inte riktigt att här är gående. Det kan bli en olycka. Så jag kanske ska cykla saktare när det är i torg miljö eller när det är för mycket människor som rör sig kors och tvärs. Så jag hade mycket.
Har det hänt något? Berätta om något sånt så illa.
Jag har själv gått in i en cyklist. Alltså jag har råkat gå in i en.
Okay.
Tack och lov så körde inte han så snabbt då. Men då var jag på en promenad, vanlig promenad. Så det kommer vi också till.
Yeah, yeah.
Så då råkade jag liksom gå så att cyklisten behövde liksom slänga sig för att inte köra på mig. Typ olika.
Så ett hjälpmedel var att du hade handen på fasaderna, så du rörde dig längs med fasaden.
Precis, till och från. Jag kände vart jag var. Och återigen, jag kunde miljön. Alltså innan jag såg så gick jag där varje dag.
Mm.
Så jag visste ju liksom, i min hjärna så hade jag ju bilden framför mig. Och det underlättade otroligt mycket att nu är jag liksom i torget. Jag vet hur torget ser ut. Jag vet hur övergångsstället ser ut.
Just det.
Så att det var inte liksom som att jag inte såg någonting alls. Eller det är en plats som jag inte har upplevt
innan. Du hade en bild då?
Jag hade en bild som hjälpte mig. Och det var ju mer där som jag förlitade mig också på. Mm. Att jag kommer att lösa det.
Vissa fasader, det är inte bara tegel och så. Ibland är det affärer, uteserveringar. Hur var själva sträckan? Eller var allt så här rakt?
Det var fasader. Sen var det nedre våningen så var det ju liksom företag eller mäklarfirmor och, det var mycket fönster, kommersiella verksamheter. Och det var ju bra, för då liksom kunde jag ju känna också på att det finns liv här inne. Om jag skulle behöva hjälp exempelvis så kunde jag liksom bara knacka på fönsterrutan, så kunde någon komma ut och förklara för mig vart jag är exempelvis. Och, och på den tiden så tog jag hjälp, mycket hjälp av människor som var runt omkring mig också. Kanske många som inte riktigt förstod varför. För att jag,
du frågade dem?
Jag frågade liksom, men vart är vi nu? Det var den frågan som också, jag alltid fick så här. Det var några sekunder innan jag fick svar.
Som tyst. Vad var det?
Ja, men vad menar du? Jag fick många gånger tillbaka att, vad menar du? Vadå, vart är vi?
För
ja, men,
du ser inte.
Ja, jag berättade aldrig att okej, jag ser inte. Men vart är vi nu? Vart står vi? Sen fick jag lära mig att liksom skådespela lite. Att okej, jag är inte från Karlstad, jag kanske är turist. Alltså så. Jag började fråga på ett sånt sätt och det gick mycket smidigare.
Okej, men fanns inte några hinder på vägen? Alltså typ skyltar som vissa butiker har? Jag vet inte. Eller den tiden var inte sån Voi och Electric?
Tack och lov så var det inte. Hade det varit det så hade det aldrig gått.
Mm.
Jag har fortfarande utmaningen med det nu. Med Voi på gång. Stråk för att återigen med ljud och så.
Yeah.
Och det blir för mycket. För då kan inte jag själv orientera mig och placera mig rätt. För då, och jag har inte så bra balans kanske också när jag går. Utan jag svajar just på grund av ögonen. Så det fanns jättemycket hinder.
Som?
Återigen brytpunkterna mellan varje kvarter.
Yeah.
Ibland så var det inte heller tydligt att det var övergångsställe. Var det övergångsställe eller inte? Mm. Eftersom det var mycket bilar, mycket människor som hördes. Så där fick man ju kanske stanna och liksom vänta och höra liksom, när människorna kom nära dig eller mig.
Yeah.
Så visste jag att okay, när de passerar, då är det övergångsställe. Då kan jag liksom, I'm safe.
Yeah.
Om någon kör på oss allihopa, då får det liksom nästan bli så. Så på så sätt var det, men sen insåg jag efter en kort period att okej, jag måste lära mig att ta bussen, det räcker nu kan jag göra det här.
Mer sådana hinder, objekt som var på vägen dit?
Det var ju liksom allt som är fysiskt fast, skyltar som var placerade, och de här, oftast finns det så hinder som ligger mitt i vägen, alltså för att bilar inte ska åka in i ett visst område och så vidare, liksom farthinder, fysiska farthinder. Sådana kunde jag ju gå in i ofta. Det var mycket knän och smalben som drabbades.
Yeah.
Barnvagnar som också kunde stå vid övergångsställen som jag inte kunde se. Liksom. Så man fick be om ursäkt många gånger. Men mest är det ju de fasta objekten som förhindrar bilar att åka in i områden som är bilfria. För mig så var det väldigt utmanande. Sen fanns det ju liksom taktil stråk. Alltså jag kunde ju inte använda mig av de verktygen som fanns eller hjälpmedlen som fanns. Jag fick möjligheten att lära mig om jag ville, liksom punktskrift och så vidare.
Yeah.
Men för mig så var det mer att okej, snart blir jag frisk igen. Så jag behöver bara passera den här perioden. Sen kommer jag ju liksom klara mig igen med synen. Också skyltar. Alltså vägskyltar liksom när man ska passera. Vanliga trafikskyltar. Kunde ju gå in i någon stolpe till och från.
Okay.
För att jag visste inte vart de var placerade. Hade inte körkort heller, så jag visste inte vart de bör vara placerade.
Okej. Okay. Men du har bestämt dig att ta bussen istället.
Precis.
För att det tog lång tid att komma till skolan.
Ja, och väldigt. Jag började bli rädd också att okej, det finns jättemycket risker. Jag kan bli påkörd, jag kan liksom skada mig. Jag kom inte i tid många gånger och så vidare.
Hur var det när. Gick du när det var vinter? Alltså, nu kanske jag pratar vi när det är bra väder.
Precis.
Hur var det när du, gick du när det var vinter eller nej? Du skippade bara.
Ja, innan vintern. Det var då jag började ta bussen. Jag tror inte jag skulle klara mig alls på vintern. När det är snö och liksom vitt överallt. Och det är för mycket barriärer då också.
Yeah.
Det dyker upp hela tiden nytt. Snöhög här och där.
Yeah. Hur blev det med bussen?
Bussen var väldigt utmanande. Första resan till centrum var enkel. Det var en buss och då fick jag liksom återigen gå ut.
Hemifrån
enkelt. Gå på bussen, sätta mig eller stå, spelade inte så stor roll.
Så du måste berätta detaljerna för att jag kan bygga upp en bild. Så när du gick, alltså när du stod i kö och sen gå upp i bussen, hur?
Ja, jag försökte inte gå in i bussen först. Liksom ville jag ändå höra att alla som är runt om mig har gått upp. Alltså gått in i bussen. Sen gick jag in i bussen, slog mitt kort eller sa till busschauffören, kan du De gav kortet till, och de tyckte det var konstigt varje gång, för att det fanns ju maskiner och de kunde ju inte se vart det placerade liksom.
Ja.
Och de hjälpte ju mig alltid, trevliga busschaufförer. Och sen ofta så stod jag upp, för att jag visste inte var det var tom plats.
Just kunde, det, du ser ingenting.
Så jag liksom, med hjälp av stolparna så kunde jag ta mig till mittgången som jag ska gå ut sen ifrån.
Just det, och bussen säger vad är det, nästa station eller?
Precis, och då ropar de ut liksom.
För här i just det, i Stockholm, den berättar också vad är nästa station.
Nästa station, ja. Det är någon utomlands, så har jag märkt att det inte alltid är självklart att det talar till en.
Ja.
Det var ju, nu kanske det är fler busshållplatser, men då var det 2 eller 3.
Mm.
Och så gick jag av i centrum och där började liksom den utmaningen, för då hamnade jag mitt i bland folk.
Just det, i bussarna, bussmötesplats. Eller knutpunkt.
Precis, så jag behövde gå över till andra sidan torget för att ta nästa buss till gymnasiet.
Ja, det är 2 bussar.
2 bussar bara, tack och lov. Och då, det var den resan som var utmanande.
Mm.
För när jag gick över till andra sidan så var det universitetsstudenter, otroligt många, som skulle till Karlstads universitet, gymnasieskolor, elever till gymnasieskolorna.
Yeah.
Så jag kunde inte höra. Mm. Jag kunde inte höra vart är bussen. Jag vet att den kommer om kanske 3 minuter eller snart. Men ibland så fick jag ju fråga att vilken buss är den här nu? För det fanns ingenting som talade med mig.
Mm.
Det fanns ingen teknik som sa till att nu är buss 7 stå på.
För nu till exempel i Stockholm, på vissa busshållplatser, det finns en knapp. Jag är osäker om det är Stockholm eller Helsingborg. Kanske båda. Man klickar sån trafikinfo, buss nummer 141 kommer om, jag vet inte, 5 minuter.
Jättebra funktion. Alltså det önskar att jag fanns.
Den fanns inte.
Nej.
Okay, ja.
Var man nära bussarna så hörde man ju liksom när bussdörren öppnades att det var linjet det här så.
Okay.
Men eftersom det var så mycket ljud och jag vågade inte närma mig vägen för buss om någon skulle butta in eller man råkade hamna på vägen. Så jag åkte fel ibland. Som jag har varit med om att jag åkte ur Karlstads universitet många gånger istället för att ta rätt nylig linje till gymnasiet.
Okay.
Och då var jag återigen ringa till familjen och bara, kan ni hämta mig?
Nej.
Och det gjorde de. Det var jättetacksamt. Och skolan förstod ju också.
Yeah.
Men sen efter några gånger så fick jag lära mig. Jag fick också kompisar, alltså klasskompisar som skulle ta bussen från centrum till. Så jag försökte tajma in att okej, vi ses på torget.
Fint.
När de såg mig, när ni ser mig, kom till mig. Vad jag fint. Kan inte komma till er. Och såklart mina bästa vänner som också hamnade i samma klass som mig, tack och lov.
Mm.
Tack, kanske var det skolan också. Som gjorde att det blev lättare från torget. För då träffade jag dem, eller de träffade mig, de kom till mig. Så jag kunde bara gå ut och stå på torget och så kunde de komma till mig.
Hämta dig.
Och så ta bussen till gymnasiet. Och där började resan att, vad ska man säga, jag kanske förlitade mig på mina vänner mycket också. Men eftersom jag hade känt på skolan.
Mm.
Liksom känna på skolan.
Yeah.
Och att klassrummet låg så pass nära ingången också. För det var liksom in.
Var det inte plan 4?
In och sen trapporna upp till plan 4. Så det var jätteenkelt.
Okay, yeah.
För mig. För jag behövde inte gå någon annanstans. Stackars andra klass fick liksom gå på. Varje lektion
ingen
var
ingen hiss?
Ingen hiss. Jag för mig, det fanns hiss men den använde man inte. Alltså man fick inte använda den så mycket.
Mm.
För att jag tror säkerhetshiss kanske det var. Eller brandväg eller så.
Okej. Okay.
För mig så var det lugnt eftersom det var bra gå för trappor, det var
alltså
träning.
Det är enkelt.
Enkelt.
Inga barriärer.
Inga barriärer. Jag kunde räkna hur många trappor upp till våning 4. Jag hade koll på liksom hur många dörrar som var till rätt klassrum.
Okay.
Stenkoll. För mig det var väldigt easy. Mm. Men det var mer att mina klasskompisar kanske inte ville träna och de tyckte det var jobbigt för att gå upp. Och det förstår jag med all respekt. Yeah. Jag tror vi var den enda klassen som, eller vi hade alla våra lektioner i samma klassrum. Men jag förstår inte varför våning 4 fortfarande. Jag har inte frågat skolan. Kanske värt att fråga varför.
Nej,
inte.
Ja. Det kanske ingen vill åka.
Det är ingen som vill vara där. Eller lärarna också. Och stackars lärarna fick också gå upp, tänker jag. För lärarrummet var ju på våning 1. Så de har också fått mycket träning. Jättemycket.
Alla hatar dig nu.
Alla hatar mig.
Hur var själva alltså på skolan?
Ja.
Alltså undervisningen. Mm. Lunchrast livet.
Det var jättesvårt.
Ah.
Jag ska inte sitta här och säga att det var enkelt.
Borde ha lyssnat på läkaren då?
Jag borde ha lyssnat på läkaren. Jag borde kanske också ha lärt mig liksom, tagit hjälp av verktygen.
Eller, alltså, det är det.
Men då vill jag inte. Alltså jag vill liksom få det att förstå den miljön och den känslan som jag hade. Då vill jag inte, för att för mig så var det mer att okej, det kommer passera. Jag kommer börja se snart igen.
Och imorgon.
Och jag tror också det var mycket min envishet som gjorde att jag idag ser också.
Det är plus och minus, of course.
Precis.
Ja.
För hade jag å andra sidan kanske inte brytt mig om det och liksom anpassat mig kanske, så hade det tagit längre tid för vården att liksom lyssna på mig. Och tack så mycket för vården som jag har hjälpt mig med allting. Men det skulle ta längre tid. Jag är ganska säker på det. Men i skolmiljön var otroligt svår. Hade jag inte haft mina bästa vänner och en av mina närmaste vänner som alltid var med mig, barndomsvän dessutom. Han lämnade mig aldrig. Från att vi liksom gick in i skolan till matsalen som egentligen låg utanför skolan, som man var tvungen att gå 300 meter för att komma dit. Så han hjälpte mig med allting. La upp mat i matsalen, frågade mig vad vill du ha idag? Liksom så. Och det överdriver jag absolut inte, att han fanns där. Men undervisningen var en helt annan nivå. Jag kunde inte se. Och lärarna hade ju liksom hade förklarat för lärarna att jag ser inte, jag kan inte liksom matematik exempelvis. Ritar upp formler på tavlan. Du måste säga, du måste förklara för mig visuellt vad är det för tecken, vad är det för
vad
siffror,
som händer.
Vad händer liksom.
Fanns det inte en sån särskola för synnedsatta eller typ specifik lärare?
Det finns ju nu, som jag förstått det. Då tänkte jag inte ens på det. Alltså jag tänkte inte alls på att det kanske finns pedagoger som kan hjälpa mig. Och återigen att det skulle vara en kort period. Och också så jag tänkte, men jag kör eget system. Jag klarar mig. Så jag fick lyssna mycket på lektionerna och anteckna.
Det här är anteckna. Hur?
Jag ska förklara för dig. För det är också så här en sjuk grej som jag inte skulle göra idag. För man har ju liksom anteckningsblock och det är olika streck.
Den vanliga.
Ja, du vet, man skriver så. Där la jag också ut streck, eller mamma hjälpte mig att lägga ut de här nagellacken.
Ja.
Så jag kunde känna liksom, när börjar nästa rad. Så jag skrev det jag hörde.
Uh-huh.
Så när jag kom hem, då satt mamma med mig och upprepade allting. Okej, idag gick ni igenom historia. Det var naturkunskap, det var matte. Matte var jättesvårt, för det fick min brorsa hjälpa mig. Men allt annat så satt jag med mamma. Liksom. Hon är också lärare, eller hon var rektor i hemlandet, så hon är duktig pedagog.
Wow.
Så hon hjälpte mig otroligt mycket med läxorna. Vi satt i timmar. Alltså jag tror jag aldrig pluggat så mycket i hela mitt liv så som jag gjorde på gymnasiet.
Så du antecknade och sen gick hem och repeterade?
Återigen. Och samma sak egentligen med prov. De flesta fick jag göra muntligt, liksom förklara, för då fick jag hemma träna på vad ämnet är.
Yeah.
Sen fick jag frågorna oftast. Så jag fick liksom i förväg förbereda mig och sen muntligt.
Okay.
Eller skriftligt, för sen så blev jag trött på det. Liksom, vad kommer jag kan skriva?
Men när du skriver, du ser inte vart du skriver, vad är storleken?
Jo, exakt. Och där fick ju lärarna, det var deras liksom issue. Men jag kände ju liksom vart när nästa rad började och när den slutade. Så jag skrev min mening en gång, eftersom jag inte kunde liksom se vad jag skrev. Så jag var tvungen att skriva det jag verkligen ville skriva.
Ja, det absolut viktigaste.
Precis, svaret på frågan eller svaret på uppsatsen. Det var jättesvårt, men det gick ju bra. Alltså, det var också en träning, så jag fick träna mycket själv hemma på ämnen liksom, och skriva.
Alltså, gymnasieämnen är inte så enkla heller. Alltså, jag minns när jag flyttade till Sverige och började plugga kurser på gymnasienivå. De var svåra.
Det går jättesnabbt.
Ja.
Det går jättesnabbt. Och så, men jag la all min tid egentligen. Alltså fritid på att studera för att hinna med. För att hinna med hur snabbt det gick. Samtidigt som alla andra, mina klasskompisar kanske gick och tränade, gymmade, spelade dataspel. Det fanns inte för mig. Jag kunde inte spela dataspel exempelvis.
Hur påverkade det själva relationen med andra elever?
Jag kanske inte hade så jättedjup relation med andra klasskamrater eller elever, utan många kände ju mig kanske från tidigare, för det var ju så liten stad. Och de förstod till slut att efter ett tag att okej, när de hälsar på när jag går förbi, no reaction.
Ja, du ser inte dem.
Och det var också liksom en utmaning att de kunde komma fram till mig, varför hälsar du inte på mig? Är du sur på mig? Nej, jag såg inte dig. Och många trodde att han råkade inte se mig. Det var verkligen att jag inte såg. Men min bästa vän, eller mina två bästa vänner, visste ju att jag inte liksom såg bra, så de backade alltid upp mig. Och det var inga problem, det var ingen som tog illa upp, utan no. Alla var ju så upptagna med det, nya relationer, du vet, gymnasiet. Man känner att man är vuxen fast man inte är vuxen. Så det gick ju bra, jag kom undan med mycket.
Hur var typ, för på gymnasiet det finns sån idrottslektion, laboration, du vet, det är inte bara att sitta och lyssna. Hur var när det var mer praktiskt, alltså rörelse och så?
Ja, i idrotten, den var jag med på också. Så jag var väldigt tydlig med min idrottslärare att okej, jag ser inte. Jag är idrottsman, eller jag liksom, jag vill vara med och jag vill få bra betyg dessutom. Så jag ska vara med på alla aktiviteter du tillåter mig vara med på. Alltså simning, jag kan simma. Det är inga konstigheter.
Okay.
Vanliga lektioner, då kom jag ihåg att jag hade på mig sådana här snowboardglasögon. Både som skydd för att mina hinnor var så tunna. Men även för att signalera till andra i klassen att indirekt att don't hit me. Liksom. Och det var då det började eleverna förstå att någonting stämmer inte riktigt.
Vänta, har du inte berättat till klassen?
Jag har inte berättat. Så efter några månader när det liksom började, det gick inte mer.
Så mycket märkligt annars.
Det var väldigt sådär, what are you doing?
Exakt.
Så då fick jag faktiskt, med minst rätt, då fick jag hålla en föreläsning för min klass. Så här är jag ser inte, det här är sjukdomen.
Nu
måste jag berätta sanningen. Och då berättade jag liksom och förklarade allting. Hur sjukdomen är, hur kan man upplevas? Ah. Hur beter man sig, hur känner man? Och de blev väldigt rörda, minns jag, och väldigt irriterade på mig och arga för att jag inte hade berättat innan.
Jag kan tänka mig.
De sa också till mig många, alltså nästan allihopa kom fram till mig efteråt, liksom kramade mig och bara, varför sa du inte? Vi kunde hjälpa dig. Och då fick jag berätta att det är inget fel på er, utan det var mer att jag inte ville berätta för mig själv. Det var liksom svårt för mig att berätta, öppna upp mig. Jag tror det var mycket det som var svårigheten i det hela, att det var jag som inte ville.
Jag tycker det också, varför har inte din familj reagerat på det eller typ pratat med dig att nej, kom igen, du måste berätta till alla, du måste ha sån här pinne, du måste ha, alltså, you know?
Precis, de var mycket på mig. Men jag tror samtidigt att de inte ville liksom få mig bli ledsen och arg och liksom ofokuserad, att de kunde trycka på så mycket som möjligt, men när jag liksom började agera tillbaka frustrerad och arg och så då backade de. Och de såg ju att jag ändå kunde göra det mesta. Jag kunde fortsätta studera fast att jag inte borde ha gjort det. Jag fick ändå bra betyg, ska jag vara ärlig med att säga. För jag la all min tid på studier.
Heltid.
All tid jag hade var studier, för jag kunde heller inte träffa vänner. Jag kunde inte gå ut och festa exempelvis. Så som alla gjorde liksom då. Eller gå på aktiviteter eller nattfotboll eller vad det nu kunde vara. Jag försökte inte liksom.
Så ditt liv var, du går på skolan, tar buss, går till skolan, lyssna, anteckna.
Precis. Lyssna på musik också.
Och sen åka hem och plugga.
Äta, duscha. För att hinna med allting så var jag tvungen att sätta igång direkt och plugga. För att hinna liksom med kurs.
Exakt.
Hastigheten.
Ja.
Och jag måste väl också säga att jag hade fantastiska lärare som förstod mina utmaningar, och jag tror också att de blev engagerade i att jag inte gav upp och ville verkligen.
Men det är det som är grejen, alltså det är positivt och negativt. Positivt att du vill, så folk säger ser att du är ambitiös, du vill, inget kan stoppa dig, så de hjälper dig och bidrar till din resa. Kom igen, vi kör. On the other side,
mycket utmaningar. Blev ju ganska trött liksom. Alltså hjärnan är uppe i varv hela tiden. Och det som jag glömde säga innan också var att min hjärna ställde om sig på att inte se. Det är också en process. För att den är ju liksom impulsiv vanligtvis. Alltså nu när vi ser så agerar hjärnan, utan vi tänker ju inte. Vi vet hur vi går, vi vet hur vi ska reagera.
Per default,
precis. Men när man börjar se dåligt igen, då hänger ju inte riktigt de parametrarna ihop. Så det blir liksom, hjärnan blir confused. Vad händer nu? Hur ska jag agera nu? Och där fick jag också jobba mycket med att träna min hjärna till att inte se. Också att förklara för min hjärna, jag kan inte vara impulsiv, jag kan inte vrida och vända på mig eller gå utan att tänka ett steg till eller flera steg till.
Var du mycket ute på skolgården, alltså mer fysiska miljö runt skolbyggnaden?
Det var jag, när mina kompisar var med mig och kunde liksom
på rasten.
På rasterna. Vi var ute i matsalen, kafeterian, och det är ju där i de miljöerna så har det ju inträffat mycket, mycket liksom grejer som vi skrattar åt, jag och mina vänner fortfarande, att många har kommit fram till oss liksom och pratat med mig, jag har inte svarat för jag inte förstår att de pratar med mig, eller liksom att det har kommit liksom en tjejgrupp som vill sitta med oss exempelvis, och jag har inte förstått hela situationen, vad händer nu liksom. Så min kompis insåg till slut att han måste berätta för mig allting i förväg. Stackaren fick också träna på, eller komma, leva in i rollen också.
Kommunikation, ja.
Att kommunicera med mig. Okej, nu kommer de här, eller nu kommer läraren. Så du ska säga ingenting illa eller någonting. Så han pratade med mig hela tiden. Och det, alltså det är så, jag är så tacksam för det. Att han fortfarande är i mitt liv och är min bästa vän också.
Men på skolgården och så, hur var? För att man brukar typ leka med fotboll eller bara hänga, eller om det finns någon lekutrustning.
Vi hade inte så mycket lekutrustning på mitt gymnasium, liksom i form av lek och aktivitetsyta. Det var mycket in-house. Så vi hade en stor yta med kafeteria och liksom, så det var där studenterna hängde eller umgicks. Det var mer socialt in-house.
En fysisk rörelse.
Precis. Och det hjälpte mig mycket också att inte få den här pressen att jag måste gå ut och spela fotboll. Eller jag måste gå ut och liksom leka. Eller
röra på mig.
Röra på mig. För det var liksom, jag kunde bara sitta ner på en bänk eller med vännerna och då liksom chitchatta och prata och sen gå till lektionen och så slut. Liksom.
Men vad, how to say, för att ditt liv var mer att typ när du var hemma, du pluggade och så, det var inte mer att du typ tittade på film eller göra något så typ dagen efter du kan berätta till dina kompisar eller klasskamrater att men igår vi var så, det var så.
Precis.
Hur var själva stämningen?
Jag fick såklart mycket hjälp av mina syskon, så vi tittade ju såklart på film, alltså, titta. Jag fick ju liksom vara med i de inkluderade mig allting egentligen.
Okay,
så
fint.
Vi kunde sitta och ha familjär middag och sen titta på film, äta popcorn och äta godis och så vidare.
Det var mycket sån podcast mode.
Det var mycket podcast mode. Lyssna in och liksom försöka, för man försöker liksom bilda sig själv en bild när du lyssnar. Så är jag fortfarande idag, att när jag lyssnar kanske ibland väljer jag att blunda i vissa situationer. Jag går faktiskt till park idag och liksom blundar för att jag vill känna, jag kanske saknar den tiden jag inte såg och kunde känna miljön. För idag så kan det ju vara mycket att man går ut i stadsmiljön och blir så distraherad av all ljud runt omkring så att man inte hör den riktiga miljön. Naturen, vägarna liksom så. Så det är som en kraft som jag får när jag går ut och liksom bara sätter mig på en parkbänk och stänger mina ögon och lyssnar på den faktiska fysiska miljön, ljudform istället för det visuella.
Hur var parkupplevelsen när du var sinnessatt? Alltså, mer förutom skolan, nu har jag fått en bild på hur det var på själva skolan, men annars, typ gå ut på park, picknick, jag vet inte, strand och så.
Där var jag ju liksom nästan aldrig själv, utan där gick jag ut med familjen eller återigen mamma som gick ut och promenerade med mig. Så jag har en jättebra relation med mamma, just på grund av det också såklart. Att vi kunde gå ut och kunde hålla min hand och då gick vi våra promenader. Älskar mycket natur just på grund av den tiden också, för att det är då jag kan så återigen känna naturen och den fysiska miljön. Så det var mycket liksom vägledning att kommunicera. Nu ser jag det här. Och så kunde jag liksom bilda en egen uppfattning. Att nu är det liksom vatten, nu är det skog, nu är det natur, nu är vi framme vid stranden. Och sen, återigen, jag var inte själv, utan det var mycket med mamma och syskonen såklart.
Hur länge var du sinnessatt?
Precis ett och ett halvt år skulle jag säga att jag såg så här som jag ser nu. Eller förlåt, så som jag inte såg alls. Så första året och halva året på gymnasiet. Sen så började liksom mina behandlingar och det liksom hjälpte mig. Så jag gjorde jättemånga behandlingar, men en behandling som är väldigt välkänt tror jag medicinskt är ju crosslinking, att man behandlar hornhinnorna. Man skrapar ner en del av hinnan och så belyser man med en viss UV-ljus för att stanna upp liksom förändringarna i cellerna. Och mina hinnor var för tunna. De lyckades aldrig. Och då fick jag testa olika linser för att se korta perioder. Hårda linser, man brukar kalla dem för skålar. Så okay. Man häller vatten i linsen och bildar en ny hinna.
Mm.
Så där kunde jag kanske se en halvtimme med en sån lins, en timme.
Yeah.
Och det var alltid wow-känsla för mig att liksom, när jag stoppar in den här linsen, då öppnas upp en till värld för mig.
Mm.
Då kan jag se för en halvtimme. Men sen så går det inte längre. Då tog jag bort linsen och då gick jag tillbaka till my real life.
Ja, yeah, yeah, exakt. Så om vi pratar om utemiljö, det var mest att du behövde en person som guidar dig och berättar om själva, beskriver miljön, utemiljön till dig, så du vet vad som händer och så.
Och det hjälpte mig också mycket att våga i närområdet av mamma och föräldrarnas lägenhet. Att kunna gå ut, kanske ta en liten kortare promenad.
Mm.
För det har jag fått beskrivet och det har jag sett lite innan också.
Yeah.
Så i sådana miljöer kunde jag gå ut själv också. Om jag ville vara själv eller om jag var kanske ledsen eller irriterad på någonting.
Mm.
Så behövde jag inte alltid vara hemma och ha någon med mig. Liksom. Yeah, yeah. Vi var själv ibland. Så då kunde jag ju gå ut och liksom ta mig ut och in igen.
Mm. Så det var inte så mycket fysisk rörelse förutom att promenera? Det var inte så att du lekte, sprang, sparkade på boll och så?
Det försökte jag, det gjorde jag. Men det var svårt för eftersom mina vänner, alltså det var svårt att leka på så sätt med mina kompisar och vänner, för att de kör ju liksom, de lekte på riktigt. Alltså det var tuffa matcher. Vi hade en street football alltså activities varje dag efter skolan innan jag liksom, innan jag inte såg. Sen fortsatte ju de med det.
Mm.
Så jag kunde gå dit men titta på eller lyssna.
Lyssna.
Och det, för alla spelade ju liksom fotboll på en då ganska hög nivå i ungdomsåren. För det var liksom deras, det var vår tid för att träna våra liksom skills.
Yeah.
Så de matcherna, att jag satt där på parken och lyssnade på hur det gick till, var ju enough för mig.
Wow.
Så det kunde jag göra i alla fall.
Yeah.
Så jag var ändå inkluderad i, liksom, i gänget.
Yeah.
Fast jag kunde inte liksom fysiskt vara med. Så.
Precis. Och för jag tänker så här, om du kan ge en lista på saker som vi behöver ta hänsyn till, så att miljöer som vi skapar kan också bli vänliga till sin nedsatta personer.
Ja. Det finns ju såklart, alltså det finns otroligt mycket som vi kan göra som stadsplanerare eller arkitekter och så vidare. Men det är de stora fysiska barriärerna som vi brukar säga. Alltså det är liksom att vi är så fokuserade på bil och bilismen och liksom den hårda infrastrukturen och de stora vägarna och broarna som egentligen både är alltså stora barriärer för synnedsatta men även för många andra, alla andra människor också. Sen om vi kommer ner på detalj är att det som jag har tagit med mig från den perioden, att kommunikation, alltså innovation och digitalisering behöver vi satsa på väldigt mycket nu. För att leva upp till de behoven. Alltså som du var inne på tidigare, de här knapparna med ljud som kommer ut. Även liksom applikationer.
Mm.
Det borde finnas, det kanske gör det också, jag vet inte. Men jättemycket applikationer som kan hjälpa till. Navigering, ljud, det finns ju. Som jag kanske inte använde då, eller inte visste om. Så mycket, både att vi behöver utveckla den fysiska miljön också. Men att tekniken och innovationen hakar på.
Mm.
Alltså smart cities, koncept. Digital kommunikation både i skrift och även i ljud.
Mm.
Det finns ju inte alltid.
No.
Det kan finnas på något ställe, specifikt ställe. Och det leder ju till att jag i den formen kanske inte går ut i den miljön. För att det räcker bara att man känner sig osäker så väljer man bort en sån fysisk miljö. Så då väljer jag att inte gå dit.
Mm.
Inte gå till ett torg, inte kanske ta tåget till Stockholm för att jag känner att jag inte kommer ta mig från punkt A till B.
Du kan inte läsa av.
Det finns brytpunkter.
Mm.
Så på vissa områden kan jag vara väldigt duktiga på liksom planeringen.
Mm.
Liksom det finns gång- och cykelstråk så tydliga. Men det kan vara så enkelt som en liten barriär.
Yeah.
Med hjälp av en stolpe eller liksom ett övergångsställe, otydlig övergångsställe.
Mm.
Som kan stoppa mig som synnedsatt eller kanske inte ser. Att välja att inte ta mig hela sträckan eller besöka området på grund av en sån liten detalj.
Så teknik är viktig för att, mest, alltså för att kommunicera med ljud och berätta om vad som händer. Berätta om det som du inte ser. Right? Att den läser av, att den berättar till dig vad som händer. Så att du får en bild.
Ja.
Du bygger en bild om utemiljön.
Om utemiljön.
Och om du typ... Finns det några mer fysiska saker som vi kan gestalta annorlunda på ett annat sätt och så.
Ja, jag tycker om de, ska man säga, nya eller de mer definierade gång- och cykelstråken som är breda. Mm. Alltså breda ytor för gående och cyklister, yeah. Oftast gående.
Mm.
För det har jag med mig också, att det fanns inte så mycket. Så den sträckan som jag gick hade ingen tydlig liksom gång- och cykelstråk egentligen, utan det var en trottoar, smal trottoarkant. Som, och då trycktes jag in mot fasaden för att känna trygghet.
Yeah.
Men hade det varit väldigt tydligt att okej, de här metrarna är för mig.
Mm.
Jag kan röra mig fritt här utan att bli påkörd eller utan att en cykel ska köra på mig och så vidare.
Yeah.
Det skulle bli mycket lättare.
Mm.
Så att satsa mycket på det. Och det gör vi ju nu också.
Ja.
Mycket i städer, att vi liksom försöker krympa in eller begränsa, kanske man ska säga, bilvägarna och ge mer utrymme till gående och cyklister. Mer kopplat till trafik, så skulle jag skulle vilja se mycket mer gågator eller kanske sommargator som man säger nu. Mm. Där det är mycket liv, där det är mycket mänsklig liv.
Ja.
Så mänsklig ljud. För då får man bort den här otryggheten. För när jag är bland människor... Så känner jag mig trygg. Mm. För då kan jag fråga dig, Mustafa, vart är vi nu? Mm. Du kanske frågasätter varför jag frågar dig. Det är lugnt fortfarande.
Ja.
Jag kan fråga dig vart H&M är. Hur många meter är det dit? Jag kan fortfarande känna på liksom fasaden. Det är ingen som kommer tycka att jag är konstig. Jag är kanske intresserad av material. Alltså, hänger du med?
Eller på besök i Karlstad.
Så det är mycket de här detaljerna som... Alltså, titta på den individen.
Mm.
Behoven och tillgänglighet. Alltså, det är bara mer med tillgänglighet. Sen vet ju vi att det finns ju målkonflikter i planering.
Yeah.
Det är inte alltid lätt.
Men berätta, när du säger tillgänglighet, berätta vad menar du?
Ja, alltså med tillgängligheten så är jag
mer konkreta.
Ja, så är jag ju inne på det här som jag säger till dig, att jag som individ ska kunna förflytta mig utan att känna den här otryggheten. Alltså brytpunkterna ska ju inte finnas.
Mm.
Vilket är otroligt utmanande i planering. Alltså, hur ska vi liksom planera exempel övergångsställe utan att få in den här brytpunkten?
Mm.
Men återigen, där behöver vi liksom prata med människor. Vi behöver liksom förstå och inkludera människor i processen också.
Mm.
För att förstå vad är otryggheten? Mm. På grund av vad?
Yeah.
Otrygghet idag kan ju vara både på grund av det som händer, alltså med mycket kriminalitet kanske, men även för mig som inte ser. Det kan vara ett ögonställe eller en stolpe. Mm, så det är stor skillnad.
Ja, ja.
Så att det är mer så, alltså tillgängligheten på den nivån. Mm. Och sen såklart, alltså, det är ju att vi ska tänka några steg mer liksom, när vi planerar höjningar och liksom, trappor och vägen till och från busshållsplats. Alltså, det var också jätteutmanande för mig. Att varför planerar vi vägarna var inte så kurviga, utan det var liksom mer angles, alltså
90 graders
planering.
Det är sån grid.
Alltså why? Hänger du med?
Alltså jag hänger med, precis. Det finns mycket sådana fördelar med det också. Alltså att planera i grid. Men jag förstår dig att kanske inte mänskligt 100% för en sinnesatt person.
Ja. För då man kommer ju utanför normen. Man börjar skapa sitt egna, och det är det som kan vara också lite farligt också.
Mm.
Så som jag gjorde, att jag skapade liksom min egna struktur för att förflytta mig.
Yeah.
För då går jag emot liksom alla regler och krav och så som för man har satt.
Ja, exakt. Men när du tittar tillbaka nu, om du hade själva typ pinna med dig och så, skulle det bli enklare att du läser av utemiljön?
Mycket lättare.
Ja.
Och jag tror mycket av den här oron skulle försvinna också.
Mm.
Dels att man signalerar ut att okej, nu kommer jag ser inte.
Ja.
Människor har en helt annan förståelse för det.
Ja.
Men även att man känner på ett helt annat sätt.
Ja.
Till exempel de här övergångsställena som man kommer till, eller de här stolparna som jag gick in i, eller trottoarerna. Och trottoarer var också väldigt utmanande kopplat till tillgänglighet.
Hur?
För det var ju liksom olika höjningar på trottoarer som jag har ju ramlat många gånger också på grund av det.
Okay.
Kanske att jag inte har känt, utan har liksom tänkt okej, utmanat mig själv, okej, go.
Mm.
Så har jag liksom råkat fel, och så har jag ramlat.
Mm.
Men man lär sig av sina misstag, alltså, tänkte jag då.
Yeah.
Men mycket det också kan vara avgörande för en person som mig.
Yeah.
Eller en rullstol, någon som är rullstol, eller barnvagn, shoppingvagn också.
Yeah.
om man är äldre liksom. Mm. Att höjningar. Det. Ja. Mm. För det kanske, då är vi på detaljnivå.
Ja.
Så utöver områdesutveckling.
Och det är det jag vill höra från många som jobbar med gestaltning av utemiljö. Så vad, om du beskriver eller listar saker som hjälpte dig att leva ditt liv i en stad som är sinnet. Så det som jag förstår var mer ljudet från bilar, från buss, från människor som fick dig att uppleva eller skapa en bild om var saker ligger och hur folk rör sig.
Precis. Det var ju liksom livligheten i staden. Alltså alla de här ljudkällorna.
Yeah.
Och bil, alltså ljud från bilarna var hjälpte mig väldigt mycket från liksom, from the tires, alltså från däcken. Som jag kunde beräkna upp, förstå hur snabbt bilen åker eller inte. Mm. Bromsar den in eller inte. Mm. Speciellt vid avgångsställen. Man hör ju det egentligen.
Yeah.
Alltså man tänker inte på det. Så, och också klart de fasta objekten också. Alltså fastigheterna.
Just
stolparna
det,
som också hjälpte till att orientera vart är jag? Är jag liksom i en tätare miljö liksom, eller är jag liksom på landsbygden? Hade jag varit på landsbygden alltså omöjligt. Det finns ingenting att, det är bara vägar kanske eller natur, för det var jag aldrig ute i heller.
Yeah.
Så jag tror de faktorerna tillsammans,
som fysiska objekt, som byggnader, annat övergångsställen,
infrastruktur,
så, infrastruktur och sen ljudkällor.
Ja, från människor och från bilar. Men bilarna mer skulle jag säga, för att det var där fokuset var på att inte hamna alltså i en olycka.
Okej.
Okay. Så där, det har jag fortfarande med mig, alltså inbromsningssträcka kopplat till liksom hastighet och lyssna på däcken och sådär, yeah, det bromsar in och så. Och det har jag också lett till att jag kanske hör för bra, vilket är irriterande för mig nu. Du har kanske märkt det ibland, att jag går runt med hörlurar som tar bort ljud, för att det blir ofokuserat.
Yeah, yeah.
Så de parametrarna tillsammans.
Mm. Fler parametrar som hjälpte dig?
Utöver det så hade jag ju alltså, ute i miljön.
Ja, jag tänker mer, alltså, för socialt det var mer typ familj och vänner och mamma som hjälpte dig mer socialt att guida dig.
Just det.
Men mer, jag tänker mer fysiskt.
Mm. Nej, alltså det var ju dem. Ja. Och sen tack vare de här lyktstolparna eller ljusstolparna som är placerade längs vägarna. Som man kan liksom känna på eller räkna också om man vill till en viss sträcka.
Yeah.
Och trottoar, liksom kanterna.
Mm.
Det är det som är det fysiska.
Yeah, yeah.
Som man kan känna på och liksom sparka på och uppleva liksom på så sätt. Och så gräs, alltså det finns ju oftast liksom på andra sidan så är, så är det gräs och det är liksom natur. Så det hjälpte ju också in att förstå en bild över ungefär hur kan området se ut.
Okay.
Hur mycket trafik kan det finnas här? Liksom? Är det bara hård yta på en längre sträcka, så är det oftast mer trafik och mer liksom density och det är mer folk och mer rörelse.
Yeah.
Där kanske man undvek att okej, där kommer jag gå lost. Det kommer inte gå.
För hur var det med utemöbler, typ bänk eller växter eller så, var de hinder eller bra för dig att orientera?
Nu kanske inte jag var på jättestora parker, för sådana parker finns inte i Karlstad, men bänkarna och växterna hjälpte ju såklart till.
Okay.
Allt som var fysiskt, allt som var i form av objekt hjälpte ju till, för det där kunde man registrera
i databasen.
Så desto mer saker man som också var en hinder kunde också hjälpa mig.
Okay.
Att identifiera vissa platser utifrån hur många bänkar eller hur många växter eller vilken form av växt. Man fick känna mycket och bilda en egen uppfattning hur området ser ut eller hur den här platsen ser ut.
Yeah. För nu när vi staltar torg eller allmän plats eller gång- och cykelväg och så, ofta blir det mycket hård yta.
Yeah.
Och sen blir det, men vi behöver lägga till mer växter och natur och träd för biologisk mångfald och så vidare. Vad är bäst för dig som är sinnesatt, alltså från din upplevelse, är det bäst med att ha en sån hård yta eller en sån mer naturrik?
Jag skulle nog säga mer naturrik.
Okay.
Alltså mer objekt, fler objekt som sticker ut från den här hårda ytan. Alltså det är en del komplement.
Okay.
För då kan jag, från mitt perspektiv i alla fall, orientera mig bättre. För det var mycket känna och registrera.
Yeah.
Och sen såklart så behöver vi liksom såklart ha tydliga stråk, alltså taktila stråk, som hjälper hjälper oss att hitta liksom fram.
Mm.
Men för min del så skulle jag nog säga mer att det händer saker och ting på ett torg, inte bara att det ska vara plant, för då
minimalt och
för vad ska jag leta efter? För
att ta med ja, exakt.
Det är det som blir liksom intressant, vad ska jag känna på för att gå vidare?
Exakt, för när vi gör sån strukturplan, planprogram och så, vi pratar mycket om att det ska vara aktiva bottenvarningar, det ska vara typ 100 meter själva block size.
Just det.
Sen det ska hända saker så att det blir rikt, alltså det blir mycket liv.
Just det.
Men när vi pratar om de här, vi tänker inte på sinnet satt då, om jag ska vara ärlig. Det är mer, men det skapar liv, det är olika entréer, det är mycket som händer och så vidare. Men då har det en effekt också för dig som är sinnesatt att du kan orientera dig med hjälp av att det är mycket variation i utemiljön.
Verkligen. Och så länge man inte liksom blandar för mycket. Alltså ibland så kan det vara så att på en gångyta eller en yta där det bara gående och cyklister också, så kan det ju hända att man helt plötsligt arrangerar ett evenemang.
Ja.
Med scen och med bilar och lastbilar som kör in och lämnar av liksom pallar och så vidare. Där har man inte tänkt på att okej, det händer en gång per år kanske, eller tre gånger per år, men den personen som är synnedsatt kan inte orientera sig då.
No.
För man bryter mönster. För jag är van med att bara det gående
exakt, du har,
och objekt som inte förflyttas kanske. För det händer ju ibland. Och det är ju bra för samhället i stort. Där behöver man ju tänka på också.
Hur kan vi göra annorlunda? Alltså till exempel där, när det händer något temporärt.
Precis, jag tror att det är jättefint att man har aktiviteter i staden, att man aktiverar människorna och så. Men man behöver samtidigt hitta något temporärt för oss som inte ser. Samtidigt, för att om jag går förbi och har en vana att gå på den här sträckan rakt förbi den scenen som är nu placerad, för då, det är ju en barriär. Jag kommer inte komma förbi. Och jag som synes att kommer inte ta en annan väg, för jag vet inte. Jag har inte känt och jag har inte registrerat i mitt huvud vart jag ska gå. För då går inte jag ut. Det blir en begränsning och då blir jag ju exkluderad från den utemiljön. Men där behöver vi planera liksom separat stråk, tillfälligt kanske, kommunicera ut det. Hur kommunicerar vi ut att vi ska arrangera ett evenemang kanske?
Just det.
Hur arrangerar vi ut att den här utserveringen kommer vara ett festtält som täcker hela gång- och cykelvägen kanske under 2 veckor under sommaren? Det är inte tydligt. Och det kanske ska ställas också mer krav på de här arrangörerna också att göra på ett visst sätt. Hur ska man kommunicera ut? Förutom att det är liksom lappar eller på Facebook. Jag hade inte Facebook. Eller kanske man har nu, men och kanske har en app som talar med den också. Men det hade inte jag då. Men oavsett, hur ska jag, vilken väg ska jag ta?
Kände du att för 1,5 år ditt liv var mer pausad? Alltså du kunde inte ta del av det som händer i staden? Evenemang, restauranger, jag vet inte, fotboll. Jag säger mycket fotboll för jag vet du älskar fotboll. Men det hade kunnat varit något annat också, typ kultur och så.
Ja, absolut. Det blev väldigt mycket pausat. Jag var väldigt livlig. Jag var ute nästan alltid på aktiviteter och tittade på fotbollsmatcher och evenemang och allt. Mycket av det blev pausat. Men sen kom jag ut också mycket med mina vänner som jag litade på, mina 2 bästa vänner som hjälpte mig och förstod att jag inte såg. Så att med dem kunde jag känna mig trygg, för då visste jag att jag kunde röra på mig och så. Bara för att vara ute liksom och bibehålla det sociala. Men själv eller med familjen så försökte jag undvika. Dels för att jag kände inte att det gav mig någonting. För jag ville se, för jag ville uppleva det på det sättet. Men även att jag inte hann också alltid, för att det var mycket studier och jag ville liksom satsa på min framtid. Vilket jag är tacksam för nu att jag gjorde. Väldigt tacksam. Så det tog ju mig ifrån staden lite grann också. Alltså den perioden tog mig ifrån stadsmiljön och jag älskar att vara ute i en stad. Och det är därför jag pluggar liksom till samhällsplanerare eller stadsplanerare. För att jag vill vara med och bidra med min kunskap. Och det blir som en hobby för mig eftersom jag har varit så mycket och med så många utmaningar i en stad. Så jag skulle säga, jag fick ju backa mycket.
Och hur blev det sen att du började se igen? Vad hände? Och du gjorde många operationer, va?
Precis, jag gjorde många behandlingsoperationer. Sen gjorde jag min första operation och det är den sista operationen man gör kanske om hinnorna klarar av. Och det är ju att man transplanterar en hornhinna från en donator. Eller en donatorbank som också finns på Sankt Eriks i Stockholm delvis. Mm. Så det är ju, då är det mitt högra öga.
Okay.
Och det, helt enkelt, om jag ska beskriva kort, så tar man bort en 2/3 eller mer, mycket mer av hinnan som man gräver bort, syr fast den nya hinnan.
Wow.
Så jag gick runt ungefär ett år efter operationen med stygn i ögonen. Och det är jättehäftigt hur de är sydda.
Hur?
Det
är som,
jag vet inte.
Duktiga läkare.
Otroligt duktiga. Wow. De syr för hand, fick jag reda på sen också, efter operationer.
Wow.
Det är art.
Det är konst.
Det är konst på hög nivå att kunna klara av, för de här stygnen, balansen mellan varje stygn avgör hur bra du ser sen.
Oh my god.
Så den läkaren som gör det, alltså wow.
Yeah.
Det är sjukt. Så när jag vaknade från operationen, då kunde jag faktiskt se för första gången. Alltså se objekt och
vaknade
former.
Vaknade från typ operation nummer, eller hur?
Det här är efter x antal.
Yeah,
alltså efter alla behandlingar, laser och det. Yeah. Det här officiella liksom kirurgiska operationen.
Exakt.
Då vaknade jag med högra öga. Och då såg jag första gången den sjuksköterskan som liksom var med och hjälpte mig.
Wow.
Och jag tyckte det var konstigt, för att jag hade ju glömt hur en människa ser ut, om du förstår mig rätt.
Alltså, alltså från
live.
Ja.
Och då tänkte jag, men gud, nu ser jag så här. Jag kanske inte såg vad klockan var exakt och så vidare, för jag såg fortfarande väldigt suddigt, men jag kunde börja se former.
Jag
kunde se, men gud, det finns ju golv. Jag vet, nu ser jag hur golvet ser ut. För du får ju en helt annan rumsuppfattning när du inte ser.
Ja.
Till skillnad från att du ser liksom
of course
väggar och golv. Så jag blev ju såklart jätteglad. Men då var ju nästa utmaning för mig att hålla balansen. Det gick inte. Jag kunde inte stå upp.
Varför?
För då snurrade allting. För min hjärna var inte van med att jag kunde se. Så då blev det nästa utmaning att okej, hur ska jag göra nu?
Okay.
Så jag fick ju träna mer också. Liksom, det tog tid. Tills idag det tar tid för mig. Att ibland kan jag ta på balansen, liksom att jag går på ett visst sätt, så att jag kan inte gå rakt. Jag kan fortfarande inte gå rakt för mina ögon har två olika styrkor också, synstyrkor. Så där började jag se.
Mm.
Så ett år av liksom att träna upp ögat, för den blir bättre och bättre, synen.
Yeah.
Efter ett år så tog jag bort stygnen och då kunde jag börja använda glasögon.
Yeah.
Och det är att jag ser så det bäst där jag kan. Liksom.
Ja, precis.
Och vanliga mjuka linser som jag försöker undvika så mycket som möjligt. Mm.
Och du har inga problem nu med att se och så, eller hur?
Nej. Alltså jag
utifrån din praktiktid hos oss, jag har märkt att det är inget, du ser allt. Det rullar.
Och jag har utmaningar.
Mm.
Jag har exempel, alltså jag förlitar mig mest på mitt högra öga. För jag gjorde vänster öga samma sätt.
Ah.
Efter ett år så gjorde jag nästa öga som blev vänster.
Mm.
Och den blev mindre bra. Inte för att det var någonting som läkarna gjorde, utan så var skicket på ögat eller hinnan.
Mm.
Så på nära ser jag med vänster öga, jag kan läsa och så. På lång sikt så förlitar jag mig på höger öga.
Okay.
För den ser bättre i alla skalor. Och det är också en utmaning för mig, för att då skiftar jag mellan liksom att se på dator eller se på Mustafa som är 10 meter bort. Så hjärnan blir trött.
Yes.
Den blir väldigt mycket.
Yes. Och hur var det när du började se och sen fortsatt skolan, du vet, alla ta bussen och se dina klasskamrater för första gången, alltså hur de ser ut och så.
Det som är väldigt häftigt, som jag liksom inte trodde, var att alltså, man märker ju folk blir äldre. Alltså fast att det var 1,5, kanske 2 år sig, så man glömmer bort så här ansiktsuttryck. Det hände ju mycket på 2 år ändå. Jag kommer ihåg när jag såg min pappa första gången efter liksom operationen. Yeah. Och då blev jag liksom både chockad och ledsen. Och bara, gud, är min pappa så här gammal? Alltså, vad har hänt?
Det var kanske också tungt för dem att se dig så här.
Jätte.
Synnedsatt.
Verkligen. Mamma speciellt var väldigt ledsen. Och hon är en väldigt känslig person, som visade ju det också. Och grät mycket liksom under den perioden.
Ja.
Men hon visste att jag inte skulle ge upp. Och att jag skulle se. Det som var positivt var att det fanns möjlighet att se. Jag fick förklarat för mig att du kommer göra de här behandlingarna. Yeah. Efter de här stegen, om det inte funkar så får vi testa transplantation. Mm. Och det funkar om dina ögon inte stöter bort hinnorna.
Yeah.
Och än idag så väntar jag på att, alltså inte väntar, jag menar det kan hända att de stöter bort liksom.
Hur var det när du såg dina klasskamrater för första gången och du berättade till dem att nu ser jag.
Ja, det var ju så häftigt, för jag var så taggad på att studera, alltså se en bok, se en föreläsning. Att äntligen så ska det bli enklare och studera, och äntligen kan jag gå ut, äntligen kan jag liksom gå de här sträckorna utan att, såklart jag såg inte perfekt, men jag kunde ändå gå ut utan att tänka, utan bara förflytta mig och se de här barriärerna som man bara, där var du ja.
Fick du bättre betyg, bättre relationer med elever?
Ja, mycket bättre. Jag började faktiskt föreläsa årskurs 2, för då startade ett UF-företag också. Men vid sidan av det så föreläste jag för barn och ungdomar i skolor om utmaningar och hur man ska öka sitt engagemang för studier. Så jag var faktiskt, min första föreläsning kommer jag ihåg, det var på min mammas skola där mamma jobbade. För då hade mamma berättat om mig liksom, för eleverna och lärarna. Så när jag kom dit så var det liksom hela skolan hade man samlat, det var en grundskola. Så jag blev chockad, det var, matsalen var full av barn.
Wow.
Så jag gick upp på scen och tänkte så här, okej, nu måste jag hålla en bra föreläsning. Så jag fick dra ner den till barnnivå. Och efteråt så blev jag överraskad att barnen kom fram till mig med böcker som jag skulle signera. Jag bara, What's happening? Sen var jag på liksom olika universitet och föreläste. Och för optiker har jag föreläst och förklarat liksom hur det känns att kanske bemöta en person som är väldigt engagerad för att se. Men samtidigt så vet man att ja, det kan vara olika utmaningar att berätta för patienten eller hur man ska hantera patienten.
Och nu föreläser du till alla som jobbar med stadsutveckling, arkitekter, landskap, trafikingenjörer, planerare, fastighetsägare.
Ja, precis, så jag slutade föreläsa liksom på heltid eller vad man ska säga. Alltså jag slutade föreläsa för att jag var tvungen att fokusera liksom på jobbet och fokusera på universitetsstudier också. Men det är någonting som jag skulle jättegärna vilja ta upp igen. Liksom.
Ja.
Fast kopplat mer nu till stadsplanering, stadsutveckling.
Varför vill, för att du jobbade på IKEA och på bank.
Precis.
Men sen du började plugga
samhällsplanering. Precis, jag började plugga företagsekonomi till en början. Testade på och det var jättebra, jättekul, tycker om det. Studerat projektledning också innan jag liksom bestämde mig för att se upp mig från jobbet inom IKEA. Där hade jag ju en karriär kan man säga, för jag hade ju klättrat, jag hade fått olika roller, chefsroller och sen hade jag en projektledarroll inom bygg. Men sen bestämde jag att okej, jag vet exakt hur jag funkar som person, jag måste bryta och fokusera bara på studien heltid.
Okay.
Och då fokuserade jag på samhällsplanering.
Varför samhällsplanering?
Återigen för det jag har gått igenom liksom också. Det har varit med mig hela tiden att jag vill bidra, jag vill liksom utveckla och liksom utveckla städer, utveckla miljöer. Hur kan jag göra liksom, hur kan jag göra det till mitt jobb? Hur kan jag vill ha ett jobb som jag tycker om såklart. Alltså, det som vi pratar om nu när jag gör på jobbet, det är liksom, det är en hobby. Alltså, jag vill gå till jobbet för att okej, vad är nästa projekt?
Du brinner för
det. Jag brinner för det.
Och det har jag märkt faktiskt när du gjorde din praktik här. Yeah. Att, du brinner för ämnet.
Det är verkligen.
Olika projekt när du blev... När jag kallade in dig till olika projekt och sa så jag ser.
Yeah.
För jag själv brinner för det här. Stadsutveckling och så. Skapa en stad för människor. Och jag ser... kan läsa av när jag ser en person som brinner för det här ämnet. Det är en stor skillnad mellan de som kommer till jobbet 8-5 och sen går hem och that's it. Skillnad mellan dem och mellan de som älskar ämnet och vet vad har de för mission och varför är de här och vad gör de och syftet och så. Hur bidrar de till att skapa bättre liv? Så den har jag sett. Jag blev jätteglad. För först jag var orolig. För jag tänkte så här. Så du kommer börja din praktik här. Du bodde i Karlstad. Du börjar flytta, hitta boende. Lycka till, hitta boende. Precis. I Stockholm. Så jag tänkte, hoppas att han brinner för ämnet. Så att det blir värt att flytta hit och börjar på stort bolag, mycket som händer. Sen, jag är din handledare, jag har, jag, det händer också, alltså, du vet, vi var en del av olika konferenser, just föreningar det. Och så. Så utöver själva normala praktik. Klassisk praktik. Men jag såg att du älskar det, du brinner för det. Jättefint.
Verkligen. Och, och anledningen till att jag liksom valde att fokusera såklart på samhällsplanering var att jag fick den känslan att okej, det här, nu har jag hittat, nu vet jag exakt. Eftersom det finns jobb inom det, såklart. Det visste inte jag när jag var blind eller när jag var ungdom.
Mm.
Så ska jag ta vara på det och jobba någonting med någonting som jag älskar och brinner för. För då kommer jag liksom aldrig bli trött utöver alla utmaningar som vi möter på. Och under den tiden som jag fick handledning av dig, det var ju fantastiskt, för det var ju så, så bra, och du fick mig också att brinna för ämnet. Mm. Alltså, jag fick ju vara med och testa på och verkligen känna av att jag jobbar och inte bara är här för att liksom titta på arbetsplatsen eller processen, utan jag fick hoppa in och utföra, vilket var otroligt, otroligt, alltså för mig, alltså det var en sån känsla att det var det, man får bekräftelse att nu gör jag någonting, nu får jag liksom bra feedback på det.
Exakt.
Och både liksom både hållen att okej, det här kan du utveckla, alltså det bemötande, det är det jag alltid är ute efter, att jag vill och utmaningar. Jag gillar liksom utmanas i olika, i allt egentligen.
Ja, för det vi pratade om också innan du började praktiken, att jag sa till dig, Stockholm är ett ekosystem, så det är inte bara AFRI, det är inte bara uppdrag som vi gör på AFRI. Det finns olika andra aktörer här, det finns olika konferenser, det finns olika föreningar, det händer olika festival kopplat till arkitektur och samhällsutveckling. Det finns högskolor, universitet, studentliv, så det är andra företag. Så det är ett ekosystem som du kan aktivera dig inom. Och då kan du också maximera samarbete, maximera sälj, maximera antal projekt, nätverk och så.
Precis. Fint. Jag blev chockad. Alltså jag blev chockad, måste jag säga, att du förklarar för mig. Jag tänkte så här, okej, men ungefär så här kan det vara.
Yeah.
Men jag verkligen var på plats, alltså fysiskt. Jag fick uppleva det fysiskt. Mm. Det var liksom så här, wow.
Yeah.
Det här hade inte jag räknat med alls. Mm. Det här har inte jag räknat eller förstått att det ens kan uppstå.
Yeah, yeah.
Alltså det är så fin community, kan man säga, inom planeringsområdet.
Det har mycket också på hur man ser den, hur man nätverkar och göra. Alltså hur man ser andra branschkollegor, hur man samarbetar med dem och så. Det är alla som gör praktik här, det kanske de som lyssnar kommer tänka att det är mycket, det är tough level om man gör praktik. Nej, det varierar. Alltså det är personen får bestämma själv, praktikanten får bestämma själv.
Yeah.
För dig, Nasser, du sa till mig att du vill också gå på och upptäcka Stockholm, se vilka andra som finns i branschen. Det är därför jag bjöd in dig till olika evenemang och aktiviteter och uppdrag och så, förutom de vanliga som vi jobbar med på AFRI.
Yeah.
Så det är mer upp till varje person och hur mycket tid och engagemang och så.
Absolut, sen är det viktigt också att inte glömma sin fritid och liksom familjen och så vidare, så att man inte pressar sig för mycket.
Absolut.
Men för min del så var det att jag hade räknat den perioden som maximera.
Aha.
För jag ville verkligen göra så mycket som möjligt och lära känna deras branschen så mycket som möjligt.
Ja.
Och såklart uppleva Stockholm också så mycket som möjligt.
Vad tycker du om Stockholm?
Jag tycker det är en fantastisk stad. Alltså Stockholm är ju väldigt, väldigt fint.
Mm.
Jag trivs i den här miljön där det händer mycket.
Ja.
Som jag har alltid trivts i, just det här kopplat till ljud och det är mycket människor som rör sig. Återigen tryggheten.
Mm.
För jag kopplar ju, för mig så kopplas ju mycket tryggheten till där människor rör sig och förflyttar sig, där finns det ju en trygghet.
Yeah.
En trygg miljö.
Mm.
Det är skillnad från att bara gå ensam kvarter och liksom, då man känner ju det här, okay, varför finns det inte människor här?
Yeah.
Så känns Stockholm i överlag för mig. Nu har inte jag bott här. Nu bodde jag här i sex månader på heltid. Så det var ju liksom kort period ändå, men jag var ju liksom, jag varit överallt, tror jag. Mm. Vi var ju besökte väldigt mycket områden och var på event och konferenser på olika ställen.
Yeah.
Så jag fick ju en jättepositiv bild av Stockholm. Sen såklart behöver man kanske bo här lite längre för att få se vilka olika utmaningar som finns.
Precis.
Jag har inte liksom familj här eller sambo eller, eller barn och så vidare. Så att jag kan tänka mig att det kanske är mer utmanande, tidskrävande för,
absolut, ja,
för det familjära och så. Yeah. Men för, överlag fantastiskt.
Fint. Ja, för att när vi säger Stockholm, vi menar också Stockholmregion, alltså andra kommuner också. Vi var ju på olika kommuner och gjorde projekt och dialoger med barn.
Ja.
Hur var det? För det var något som du ville göra.
Precis.
Och du fick vara med på en sån workshop-dialog med barn. Ja. Hur var din upplevelse?
Det var wow. Alltså det var fantastiskt. För jag hade inte förväntat mig att, att det skulle vara så, att barnen skulle vara så kreativa.
Mm.
Jag var lite orolig för att sitta där liksom och prata med dem och, om stadsutveckling och planering. Men det visade sig vara tvärtom, att de var så engagerade i liksom i frågan och om sin egna miljö. Och det bekräftade mycket också hur, vad jag kände när jag exempelvis inte såg att det, de har bidrag med hur de känner och hur, vad de ser på, på det hela. Och vi tog ju mycket liksom, jag fick bara wow-känsla hela tiden.
Yeah.
Så det är ju dels visst tacksam för att jag fick uppleva. Men det var fantastiskt att komma ut och liksom träffa barnen och ungdomarna också.
Ungdomarna, exakt. Så nu är du klar med din praktik. Och du började skriva ditt examensarbete med din, vad säger man,
uppsatspartner. Jo, men det är uppsatspartner, tror jag.
Eller klasskamrat.
Klasskamrat.
Jag vet inte.
Uppsatspartner skulle jag säga mer, för det låter mer professionellt.
Oskar
Wallman.
Så vad skriver ni om?
Vi skriver om barn. Återigen, synnedsatta barn.
Ja.
Hur vi ska studera hur vi kan, hur parker i offentlig miljö i staden kan anpassas eller mer tillgängliggöras för synnedsatta barn.
Okay.
Och vi har börjat lite smått. Det som är svårt just nu är att hitta, få liksom rätt urval. Att få träffa, vi vill ju observera och göra observationsstudier och kvalitativ studie. Att få kontakt med barn och familjer eller skolor som där de här barnen studerar.
Med sinnesatta barn.
Precis.
Okay.
Så då jobbar vi med, vi lägger nästan all vår tid på det just nu. Att försöka få kontakt med, med rätt urval. Så det är den största utmaningen, skulle jag säga. Sen såklart, det är någonting som jag brinner för, såklart. Och någonting som är välbehövligt.
Yeah.
För såklart så ska ju alla barn få leka och ha lätt tillgängliga platser att leka på. Både barn och ungdomar såklart.
Det är också deras rätt om man läser barnkonventionen.
Absolut, ja. Det är ju deras rätt och barnen ska ju få utvecklas
och,
i deras,
exakt,
på deras sätt. Fysisk rörelse, liksom upptäcka och hela den biten. Så att där är väldigt, där brinner jag för väldigt mycket.
Yeah.
Alltså om jag får utifrån studierna, alltså i professionen kommande liksom tid, det är ju liksom det, dels barn och men även alla de här utmaningar som kan vara för barn och ungdomar att ta sig till lekplatser, alltså aktivitetsparker eller bara förflytta sig liksom fritt då. Också.
Yeah. Vad är tidslinjen?
Vi har nu, vad är det, 4 månader på oss.
Nu är vi
3 månader kan
precis,
vi säga.
Nu spelar vi in februari 2023.
2024 är vi nu.
Vänta, jag kommer klippa den. Så nu, för den här kommer ut i mars.
Just det.
Mars. Så nu vi spelar in i februari, mars 2024.
Yeah.
Vad händer efter?
Vi kommer gå ut och göra vår studie, alltså metoden, observationerna och intervjuerna. Samlar in liksom vår data och analysera och skriva klart liksom uppsatsen. Och det vi vill komma åt är ju mer en modell eller en riktlinje på hur man kan göra.
Ah,
vad är det för steg man behöver ta för att göra de här lekparkerna i offentlig miljö mer tillgängliga.
Yeah.
Sen finns det ju så mycket lagar och som man behöver ta hänsyn till såklart. Men vi vill se någonting som, vi vill hitta de punkterna som man kanske missar och inte tänker på.
Precis.
I gestaltning och planering. Så att det kan bli ännu bättre.
Ja. Ja.
Så det blir ju nästa steg. Och så, det är ju det som jag ser fram emot.
När presenterar ni?
5 juni, om inte jag har helt fel nu, så ska vi presentera.
Okay.
Lämna in liksom, det ska vara klart. Och det är ju nog den dagen som jag längtar efter så mycket. Dels för att då är studierna över, klara, för den här delen i alla fall. Och sen att vi har förhoppningsvis levererat och fått ett bra resultat. Och både jag och Oskar är väldigt engagerade.
Ja.
Vi sitter ju liksom dag in och ut och vi höll bara, håller kontakten med dig såklart, du är vår handledare.
Yes.
För vi skriver ju i uppdrag av Afri och försöker liksom göra så gott vi kan för att leverera helt enkelt.
Fint. Jag ser också like, fram emot att lyssna på er när ni presenterar. Mycket, mycket intressant arbete. Också duktiga personer som skriver, du och Oskar.
Tack.
Jag har träffat, pratat och planerat.
Yeah.
Det kommer bli tufft, eller det är en utmaning att komma i kontakt med målgruppen.
Verkligen.
Men jag hoppas att det löser sig. För vi, nu har ni kommit i kontakt med olika aktörer som jobbar med sinnesatta personer och barn.
Precis, vi har ju fått jättebra kontakt med olika föreningar.
Yeah.
Både som är mer familjeföreningar. Men även aktörer som jobbar med synnedsatta barn. Större föreningar. Så de ger oss all hjälp som de kan.
Yeah.
Sen såklart så behöver vi göra grovjobbet.
Yeah.
Så vi är på bollen. Liksom. Vi har fått jättebra hjälp. Och det var någonting också som jag inte visste om. Som att, jag borde ha vetat att
finns sådana
föreningar. Det visste jag inte när jag liksom själv var synnedsatt, att det finns föreningar och som man kan, där man kan gå ut som barn eller ungdom på olika aktiviteter, leka med andra eller prata bara om hur det upplevs att inte se eller så vidare. Så det var någonting som jag blev så chockad över, att wow, bra det finns.
Right.
Det är någonting som vi måste satsa på mer, såklart.
Yeah.
Väldigt, väldigt behövligt.
Yes. Skulle du vilja flytta till Stockholm?
Ja, det har jag ju pratat om också. Absolut, why not? Liksom? För det är ju här, eller det är i större skala som man kan göra mer också. Och det är ju mer utmaningar som finns i större städer också.
Yeah.
Som man vill liksom gå in och jobba med.
Yeah.
Men utöver det så själva liksom miljön och själva staden och allting som är runt omkring, det lockar ju såklart.
Ja. Stockholm är fint.
Stockholm är jättefint. Ja. Så vi hoppas att vi hamnar här inom kort.
Grymt. Så intressant att prata med dig, speciellt om den här. Nu fick jag höra hela berättelsen.
Yeah.
Och du har berättat till mig innan om hur situationen var när du var sinnedsatt. Men nu fick jag höra mer detaljer och jag är jätteglad och tacksam att du delade med dig.
Absolut. Och tack för att jag fick vara här.
Ingen fara. Så jag tänker att vi spelar in del 2 eller avsnitt. Vi följer upp det här avsnittet när ni presenterar klart.
Yeah.
Så får ni berätta om själva examensarbete och alla findings och principer som ni har kommit fram till, så vi lär oss från det som ni gör.
Absolut.
Eller som ni forskar.
Precis, det ska bli jättekul. Och tack återigen för att vi får göra det och dela med oss. Jag tror det kommer bli jättespännande och väldigt intressant också. För vi redan nu har sett saker, alltså upplevt bara det här med att vi har hittat föreningar exempelvis, det visste vi inte vi om. Och det kommer nog bli mer surprises.
Men det är också intressant, själva resan till presentationen. Ja. Alltså själva metodiken, genomförandet, samla resultat, tolka resultaten.
Precis.
Alltså hela det här är en resa.
Absolut. Det ser vi fram emot och det ska bli jättekul.
Ja. Och Knasset, på sista avsnittet eller sista delen av samtalet, två frågor.
Ja.
Första är ett medskick till dig själv. Du ger ett medskick till dig själv. Vad har du för medskick?
Ja, bara två. Det finns ju såklart mycket jag skulle vilja säga till mig själv. Men det som jag brukar säga till mig själv varje dag också när jag vaknar är att pressa inte dig själv för mycket. 100% är good enough. Försök inte tänka 300%, för det är inte möjligt. Så jobba så gott du kan. Och pressa inte dig själv för mycket. För du gör jättebra jobb och du gör redan 100% i allt du gör. Så take it easy.
Yeah, yeah.
Det löser sig i slutändan.
Och tre medskick till alla som lyssnar på dig.
Absolut, och det viktigaste av allt tycker jag att man ska ha med sig, att alltså, prata med sig själv om att aldrig ge upp. Mm. Det är någonting som jag verkligen vill skicka med. Det är ju lättare sagt än gjort, men att aldrig ge upp betyder ju inte att man ska bara jobba eller liksom kämpa, utan man behöver ha en plan. Man behöver liksom ha olika mål, sätta upp olika mål.
Yeah.
Det viktigaste av allt är att börja resan.
Mm.
Att berätta, alltså bekräfta för sig själv att okej, jag börjar resan. Och sen fortsätter jag dag för dag att aldrig ge upp. För det var någonting som jag fick göra och uppleva också resan. Jag fick ju liksom börja en resa och ändå sluta en resa som var otroligt utmanande. Och hade jag gett upp en dag så hade jag nog kanske inte sett idag. Eller kanske inte sett i den utsträckningen idag.
Ja.
Så det vill jag skicka med absolut. För ibland kan jag ju se liksom att det är lätt att ge upp nu. Det finns så mycket alternativ på saker och ting. Allt ifrån karriär till utbildning till allt. Så att tro på dig själv. Börja din resa. Och avsluta resan om det är möjligt att avsluta. För det är inte alltid säkert att dina mål kan avslutas heller. Utan det kanske ska alltid rulla på.
Mm.
Så att man ska vara ongoing på resan.
Yeah. Yeah.
Så det är viktigaste. Och även vill jag skicka med det som jag jobbar med också just nu liksom mot mig själv, är att vila. Vila jättemycket. Alltså vila är viktigt, menar jag. Att förstå sin vila och vad är för sorts vila du behöver. För det behöver inte vara förknippat med tid heller. Det kan vara att man kan träna, koppla av med att läsa. Så jag håller på att utforska fortfarande vad vila är för mig. För det kan innebära väldigt mycket beroende på vilken period på året det är. Vinter, sommar, det skiljer sig. Så det är det jag vill skicka med som sticker ut mycket.
Fint. Tack så mycket, Nasser, och vi ses och hörs framöver. Jag är jätteglad och stolt att jag kan bidra till ert arbete. Jätteviktigt det ni gör och utforskar. Så tack för att jag fick vara handledare.
Och tack själv.
Vi ses.
Tack så mycket, och vi är också väldigt tacksamma. Så tack så mycket för den här möjligheten och tack för idag för inbjudan.
Tack, Nasser.